Ja, Gud välsigne er allihop. Jag tog med Bertil fram här för jag skulle lämna en liten gåva här till er från Spanien. Det var så här att när jag kom till Spanien så var det bara 300 platser som hade evangelisk verksamhet. Vi kallade det lugar de culto, det vill säga man har en gudstjänstplats. Och nu är det 4000 platser som har såna här gudstjänstplatser. Men man har gjort en liten vad ska man säga, undersökning om hur det ligger till i Spanien. Och platser som har mer än 3000 invånare har man då... jag har gjort en statistik över. Och de som inte har en gudstjänstplats, de är utsatta här. Jag brukar säga att Spanien är som en tårta. Tårtfatet, där bor det mycket folk. Och sen så här runt Madrid och så, där är det också mycket folk som bor på ett par, tre platser. Man säger Zaragoza och Córdoba också. Och alla de här röda platserna, de har alltså ingen evangelisk församling. Det finns ingen predikolokal där. Så det finns anledning att be över Spanien. Och jag tänkte jag tar med det här till missionsrådet i Holsby. Så får de sätta upp det så får folk be över Spanien. Så det var det jag tog med mig här. Tack. Tack ska ni ha för att ni har varit med i under mina fötter. Jag har varit 41 år i Spanien. Jag vet inte hur många år ni har varit med, men det är många år. En 30-35 år någonting. Idag så ska vi ha en predikan över tron på Gud. Tron är som en kanal mellan Gud och oss. Och det är genom den som vi tar emot allting från Gud egentligen. När Gud uppenbarar sig för Israel, han sände Mose och så sa han att på den där platsen där han uppenbarar sig för Mose i Midians land, sa han, du ska föra ut folket och föra dem till mig. Och där uppenbarar Gud och så han talar till hela folket. Och då såg man ingen figur av Gud. Han var dold i ett moln. Och det enda de fick ta emot det var Guds ord. Och därför kallas de ordets folk, om man säger så. De som förvaltar Guds ord. Och det är Guds ordet som är det viktiga i Guds uppenbarelsen. Att vi får fatt på vem Gud är och vad Gud vill. Och det här är baserat på uppenbarelse och inte på information. Så Gud uppenbarar sig själv och talar till hela folket. Det finns en grekisk filosof, Plotino heter han, när han talar om världsalltet och den allsmäktige, så säger han att Gud är som solen och det som emanerar från solen, det är ljuset. Och när ljuset kommer till oss så är det det som lyser upp vår vardag och värmer oss. Och på det sättet är det ungefär som att det som emanerar från Gud är Guds ord. Det ordet som kommer till oss. Det står så här i Johannes 1. I begynnelsen fanns ordet. Och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Och Johannes 1:14 står det, ordet blev människa. Och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Så Guds ord ibland oss blev Jesus Kristus. Det står i Kolosserbrevet 1:15 att genom ordet har allt skapat, både synligt och osynligt. Han är den osynliga Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen. Ty honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt. Troner och herravälden, härskare och makter, allt är skapat genom honom och till honom. Han finns för allting och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan som han är begynnelsen. Förstfödd från de döda till att överallt vara den främste. Ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom. Och sen i Hebreerbrevet 11 så står det att det är tron som skapar världen. Även om det är ordet, så står det i Hebreerbrevet att tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. För sin tro fick fäderna Guds vittnesbörd. I tro, säger, står det där, förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud. Och att det vi ser inte har blivit till ur något synligt. Allt har blivit till genom ordet. Men ordet uttalades i en absolut tro. Och det är den här tron som kommer från Gud som jag vill tala om. Den kristna tron. Det finns tro på villfarelse, men jag talar alltså om tron på Gud. Och den tro som Gud lägger ner i våra hjärtan. Det är två olika typer av tro. Tro som gäller vår frälsning. Och sen gäller det också tron som gäller vår tjänst och vår funktion här i livet. När det gäller trons väsen, jag ska ta tre punkter här då för att ni ska kunna komma ihåg. Det första är om trons väsen då. Det är ju det dyrbaraste vi äger, det är ju här på jorden, det är tron. Den som är oförgänglig som guld, säger Petrus då, va? Om er tro håller provet, vilket är mycket mer värt än guldet som förgås, men som ändå genom el blir beprövat. Detta må lända er till pris, härlighet och ära vid Jesu Kristi uppenbarelse. Då människosonen kommer till jorden så står det att han ska söka tron. Det står Lukas 18:8 om det. Man kan också förstå vad trons väsen är genom och se på dess motsats. Det heter i Johannes 16 att otron är att inte tro på Jesus Kristus. De tror inte på mig, säger han. Så att trons grund är att tro på Jesus Kristus. Det är genom honom vi tar emot allt. Och i honom är vi fullkomnade. Och så att säga, trons väsen är Kristus. Och Kristus i oss, om man säger så. Det bygger på lydnad. Tron är att lyda Gud. Och otron är olydnad då. Man bryr sig inte om Gud. Hebreerbrevet 11:6 säger att utan tro kan ingen finna nåd hos honom. Det är Hebreerbrevet 11:6. Den som vill nalkas Gud måste tro att han finns och att han lönar den som söker honom. Det vill säga, den som inte har tro, han söker inte Gud. Men den som tror, även om det bara är liten tro, så när du kommer i svårigheter så ropar du till Gud, så ber du till Gud. Det är en uppenbarelse av att det finns tro i ditt hjärta, eller hur? Man måste tro att Gud finns där för att be. Annars så ber man inte. Så att om man tror att om jag ber till Gud så får jag lön för mödan. Det är den grundläggande tron. Hebreerbrevet 5:9 säger att när han hade fullkomlats blev han för alla som lyder honom. Alla som lyder honom, den som bringar evig frälsning. Det är om Jesus Kristus då. Hans förebild, trons förebild för alla. Och det är att han lydde ända in i döden. Apostlarna som hade fått ett uppdrag, de lydde ända in i döden. De visste att det de trodde på, det hade grund för sig. Man var villiga att kämpa in i det sista, gjuta sitt blod för det man... Jesus visade att han gav sitt liv för det han visste och trodde på, så att säga. Och det är den här tron som har blivit överlämnad åt oss. Från Jesus, från apostlarna. Och vi liksom bara får ju repeterat för oss det som de undervisade om, eller hur? Hela kapitel 11 i Hebreerbrevet visar exempel då på människor. För även om vi har samma tro när det gäller vår frälsning och att bli befästa i Gud och i Guds frälsning i Kristus, så är våra uppdrag olika. Och det beror på de omständigheter vi lever i. Noa levde på en tid och han fick bygga en stor båt och frälsa människosläktet. Abraham, på den tiden gällde något annat. Han skulle bli far till en stor nation, Israel. Varje tidsepok har olika uppdrag och uppgifter. Till mig sa Gud, gå till Spanien. Och därför så är jag i Spanien. 41 år i Spanien nu. Och jag kan inte gå därifrån. När jag kom hem 2006 med min familj så... Jag pastor i Rydaholm 4 år. Och jag frågar ju Gud, har du ändrat på dig? För vi kunde inte få underhåll för hela familjen. Men det är en fråga om att lyda Gud eller vara olydig. Och jag undrar, Gud kan ju ändra på kallelsen. Men för hans kallelse, står det i Romarbrevet 11, är... orubblig, det går inte att ändra på om inte han ändrar på det. Så därför är jag i Spanien ännu, för han har inte sagt något annat till mig. Det är bara det att nu går jag ensam. Jag har fått lämna min fru i Lammhult som arbetar där. Jag fick göra som Petrus och Andreas, Jakob och Johannes. De fick lämna sina fruar i Kapernaum och Betsaida och vandra med Jesus runt i landet. Och en dag sa Petrus, jag har lämnat allt för att följa dig, Jesus. Vad får vi ut av dig? De lämnar till mig fru och barn. Trons väsen det är att lyda Gud. Gud vet alltid bäst. Och när han kallar så är det en fråga om att lyda honom. Inte diskutera med honom. Många gånger så har vi debatter med Gud. Men Gud, varför säger du så? Varför vill du det? Men till slut så... Han har sänt sitt ord för att det ska ge frukt. Och det ordet måste ut och det verkar ända tills det har gjort vad det ska. Precis som regnet som kommer, det faller över jorden, det ger sin frukt. Och sen går det upp igen hem till Gud, så att säga. Och han, på samma sätt sänder han sitt ord. Och du och jag har fått ett uppdrag att utföra. Och då är det bara en sak som gäller, vi måste vara lydiga. Så trons väsen är på något sätt, när det gäller uppdraget, att vara lydig i uppdraget. Lydig in till döden. Vi ser just på det här med görandet av faderns vilja då, va? I Matteus 7, där det står att inte alla som säger herre, herre till mig ska komma in i Guds rike, utan bara den som gör min himmelske faders vilja. Och i samma andetag nästan så går han över och talar om att görandet av ordet är som att bygga ett bestående hus. En del bygger på lösan sand och en del bygger på hälleberget. Och det kommer att prövas, det här byggandet. Det kommer stora floder över huset. Men det som är byggt, så att säga, på hälleberget, det består provet. Och det är därför vi ska bygga enligt Guds ord och på Guds ord, lydiga till Guds ord. Och Jesus själv visar att han tror på Guds ordet ända in i döden. Och lärjungarna på samma sätt. Och han förväntar sig också av oss att när Gud har gett oss ett ord så ska vi vara trogna det ordet ända in i döden. Var lydiga mot uppdraget som Herren har gett oss. Jag vill läsa 4 Jesusord om den troende, bara så här snabbt. Johannes 7:38. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Du får förvänta dig att den helige ande vill flyta fram i dig som en troende. Johannes 6:47. Sannerligen säger er, den som tror har evigt liv. Du ska inte få evigt liv en dag när du dör, utan om du verkligen tror på Jesus så har du det eviga livet. Du föddes på nytt in. Trons väsen är att du har livet. Du har ett flöde i dig. Johannes 11:25. Då sa Jesus till henne: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Det är ett evigt liv. Apostlagärningarna 5:32. Och allt detta kan vi vittna, och likaså den heliga ande som Gud har gett åt dem som lyder honom. De som lyder Herren, de får den heliga andes fullhet in i sig. Det var trons väsen. Nu vill jag gå in på en andra avdelning. Trons avlelse och födelse i oss. Du säger, ja men tron, den kristna tron, jag skulle vilja ha den, men hur får jag den? Är det någonting som jag ska prestera? Någonting som jag ska göra? Och svaret på det är ju nej. Den kristna tron är född av Gud. Den övervinner världen. Och detta är den seger som har övervunnit världen, vår tro. Därför att tron är en gåva från Gud. Den övervinner världen. De troende kan förföljas och dödas, men deras antal bara växer. Det går inte att döda den kristna tron. Det heter att martyrernas blod är trons utsäde som ger stark tillväxt. Men hur föds den här tron i våra hjärtan? Jag vill först nämna det att tron och världen är varandras motsatser. Det heter, det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från fadern utan från världen. Den första satsen blir alltså att tron kommer inte från världen. Vi ska veta att vi kan inte finna den kristna tron, eller trons ursprung, eller trons födelse i våra liv i den här världen. Söker vi den här världen så kan vi inte. Det går inte via information att få den här tron. Du kan gå på universitet och få den bästa utbildningen, men du hittar inte tron där. Du kan läsa en massa böcker, även Bibeln. Djävulen har läst Bibeln mer än många andra. Och det har inte hjälpt honom, för det har inte blivit någon frälsande tro. Tron kommer alltså från himlen. Tron kommer från Gud och en del i Guds rike. Världen är ond, men tron är god. Därför tron kommer från Gud. Och hur uppkommer då Guds tron? Hon är född av Gud. Hon är som Jesusbarnet som avlades i Marias moderliv utan att Maria gjorde någonting. Hon bara sa, ja, jag accepterar Gud att du får göra ditt verk i mig. Så föddes Jesusbarnet i henne, eller hur? Genom den helige ande. Det var helt utanför hennes egen kontroll. På samma sätt är det med den frälsande tron. Jag blev utbildad här från församlingen i Holsby ute i Skirö. Det var söndagsskollärare där. som undervisade mig sedan jag var 5 år till jag blev 12 år. Jag fick min första bibel och jag började läsa. Jag förstod inte bibeln i början. Det var först när jag var 14 år på ett läger där på västkusten. Som när jag kom in på lägerområdet och första mötet så mötte jag Gud. Oberoende av alla människor som fanns där. Han hette Gunnar Stillesjö, han som stod där framme vet jag. Men bakom honom och där så var det Gud som talade till mig. Gud uppenbarade sig för mig som 14-åring. Jag hade fått information fram till den här dagen. Mycket information. Men det hjälpte mig inte, det gjorde mig inte till en kristen. Jag behövde ha ett möte med en personlig Gud. Och när han uppenbarar sig för mig och jag säger ja. Är det någon som vill bli frälst här, sa de. Räck upp en hand. Och jag räckte upp min hand. Det kom en pastor och bad för mig. Men det var mitt medgivande till Gud. Och då gjorde Gud ett verk i mig. Så trons verk och trons födelse i mig, det är ett Guds verk. Det är inget som jag har hittat på, det är inget som jag har gjort. Himlen har landat i mitt bröst, i mitt hjärta. Jesus Kristus tar sin boplats i mig. Och denna tron är övernaturlig, den övervinner världen. Oavsett om jag blir förföljd, martyriserad, den här tron övervinner allt. Den har evigt liv i sig. Den har helig ande i sig. Och den bor i mig. Den är en gåva från Gud. Detta är trons avlelse, trons födelse. Jag blir född på nytt. Och där tar den kristna tron sin boning i oss. Det heter i första Petrus brev 1:23-25. Ni är ju födda på nytt, inte ur en förgänglig sådd, utan ur en oförgänglig, Guds levande och bestående ord. Till människan är som gräset, all hennes härlighet som blommorna i gräset. Gräset vissnar och blommorna faller av, men Herrens ord består i evighet. Det vill säga den oförgängliga sådden som är grunden till tron i mitt liv. Det är alltså Guds ord. Det heter i Romarbrevet 10:17. Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord. Den här kristna tron livnär sig på Guds ord. Därför har vi brukar säga att församlingen har i alla fall tre uppgifter. Den första är att vi samlas för att tillbe och upphöja och ära Herren. Tillbedjan. Gud söker tillbedjan, ett folk som tillbeder honom i ande och i sanning. För det andra, vi samlas för att få del av Guds ord. För ordet är det som livnär oss, det är näringen för vår inre människa. Och det tredje, det är ju missionsuppdraget. Innan Jesus far så säger han, gå ut och predika det här för alla människor. Nu är vi samlade för att bygga upp tron. Guds oförgängliga säd, ordet. När Jesus skulle göra någonting, skulle han bota en sjuk, skulle han förlåta synder. Hur gjorde han det? Genom ordet, eller hur? Dina synder är förlåtna. Stå upp och gå. En kokerska, hon har sina kokgrejer och kastruller och allting som hon behöver. En snickare, han har sin hammare och sin hyvel och grejer. Jesus har bara ett instrument och det är ordet. Genom ordet har hela skapelsen blivit till. Allt som finns till blir till genom ordet. Och när han ska skapa något i dig, syndaförlåtelse, helbrägelse, befria dig, så skickar han ett ord till dig. Och det är det här ordet som väcker tron, som skapar en tjänst, som ger dig en oövervinnlig tro. Det är det här ordet, Gud som sa till mig, gå till Spanien, som tvingar mig att gå till Spanien. Som gör att jag är där nere, jag måste ner där. Min Herre har ju sagt så till mig, och han har inte ändrat på det hela. Och därför går jag, därför lyder jag. Och jag tror att då blir det en frukt, en bestående frukt. Något som förhärligar Fadern och gläder honom. Och jag vill glädja honom. En gång så, när Jesus talade, så talade han om att ni måste äta mitt kött, dricka mitt blod. Och folk tycker, ja men det här, det är ju hemskt, hur kan han säga så? Och folk börjar, för alldeles innan hade han gett dem mat att äta, om du läser Johannes 6 då, va? Han hade förmerat maten, så det var en mängd människor som följde honom. Men så säger han att den riktiga maten ni ska äta är inte bröd som jag förmerar, utan det är mitt kött och det är mitt blod. Då ska ni ha evigt liv. Inte så som Mose gav er manna i öknen, utan jag ger mig själv till er. Och ni ska äta mig. Och det missförstods ju av många, och de lämnar honom. Och till slut så hade han bara de 12 kvar. Och så frågar han dem, vill också ni gå bort ifrån mig? Minns ni vad Petrus säger då? Han säger då, Herre, till vem ska vi gå? Du har det eviga livets ord. De hade erfarenhet av att vandra med Jesus. De hade vandrat med honom ett par år under en längre tid. Och genom att vara tillsammans med honom så finner man en grundläggande kunskap. Det finns en Guds uppenbarelse i relationen till med Jesus Kristus. Och han säger att mina ord är ande. Det är inte kött och blod så att säga, utan det är andligt liv. Att äta Jesus, det innebär inte att vi ska bli kannibaler, utan, eller hur? Man får inte förstå det fel. Därför har vi ju nattvardsbordet. Det är en fråga om att vi livnär oss av Jesus Kristus själv. Och det, när vi tar emot hans ord och äter av hans ord och lever av hans ord, så blir vi fyllda av hans liv och hans väsen. I Romarbrevet 4 så talas det om Abrahams tro. Tron kan svikta, man kan tvivla, om man säger så. Gud ändrar inte på sig. Vad han vill, det gör han. Och han kommer att fullborda sitt verk, även om det tar tid. Gud hade sagt till honom att han skulle få en son med Sara. Och ni vet att vid ett visst tillfälle när han var 86 år, så tyckte han att det hade tagit lång tid. De kanske hade missförstått Gud. De kanske borde hjälpa Gud. Och så kom de på att i bland folken de gick så kunde man ju hyra in en annan kvinna och få barn med henne, och så adopteras hon in i familjen. Så Abraham och Sara sa att vi kunde ju prova här då med Hagar, och så får vi ett barn genom henne, och det blir vårt barn. Man skulle så att säga hjälpa Gud då. Det finns ju tillfällen när man har hört någonting från Gud och man börjar undra, men var det du Gud? Man börjar tvivla. Tvivel är ju inget ont. Tvivel kan ju vara något gott, eller hur? För har du tvivel så bevisar det ju att i grund och botten har du ju tro. Den som inte har tro, han kan ju inte tvivla. Han är ju död liksom. Eller hur? Så tvivel, det innebär ju att man kämpar. Jag vill tro, men jag har så svårt att tro. Det är väl tvivlet. Men det betyder ju att du har tro. Eller hur? Det är bara det att din tro känner sig sjuk. Din tro våndas. din tro har svårt att lita på att det här ska gå i sin fullbordan. Det är ju tvivlets natur då, va? Det är tron som har det jobbigt. Ja, jag hade det så här i våras lite. Jag började prata med Gud och så sa jag: Gud, nu behöver jag lite hjälp här. Det spelar ingen roll om jag är Cox eller Creviente eller Moro del Coy eller Rojales. Jag inbjuder människor till förbön och vi smörjer dem med olja. Vi ber för de sjuka. Och det gör man ju ständigt då, va? Ber för de sjuka. Men så, jag hade riktigt verk här inne. Jag tänkte: Gud, sa jag, jag vill veta vad du gör. Jag ska inte sluta upp och be för sjuka. Jag ska inte sluta upp och be för smörja med olja. Du har befallt det, men jag skulle vilja ha lite resultat. Jag skulle vilja veta någonting. Fattar du? Det riktigt verkte i mig, i hjärtat mitt. Här går jag och ska vara en trons förebedjare och jag ser ingenting. Jag vet inte någonting som händer. Men Gud, gör du något? Du får förklara det för mig. Har du aldrig haft den här trons vånda någon gång? Jag hade det. Jag kände det rent fysiskt i mitt hjärta där. Jag klagade på honom lite och sa det att nu får du tala om. Rafael, vet ni vad det betyder? Rafa, det är hela. Och El, det är ju Gud då, va? Så om man säger Rafael så är det ju Gud helar. Det står i andra Mosebok 15 och 26 bland annat det. I Rojales, när jag var i Torrevieja fick jag order om och grundade det här arbetet i Rojales. Det är en stad på 26 000 invånare. Det är inte bara Rojales, det är Benijofar och det är Formentera de Segura. Mitt arbete har ju varit att grunda nya församlingar. Och det har blivit fler församlingar de här sista 5 åren. I alla fall 4 nya församlingar. Jämfört med resten av mitt liv. Men jag satte Rafael och Antonia i Rojales som ansvariga då. Och de har varit trogna. Under mycket stora svårigheter, måste jag säga, så har Rafael och Antonia stått där ensamma nästan och uthärdat både det ena och det andra. Jag fick inte återkomma till Rojales som jag hade tänkt då, utan jag fick gå till Santa Paula och grunda en ny församling där. Och sen har jag varit i Cox då. Men nu har jag fått komma tillbaka lite och hjälpa där i Rojales på nytt. Men Rafael, han fick leukemi. Och därför sa jag åkt till Rojales minst en gång i veckan. Kanske upp till 2 gånger i veckan nu. Det här sista halvåret då. Och jag har ju sett hur han har tynat bort. Han miste 13 kilo. Och han var en av de här då, va? Som man smörjde med olja och bad för. Och så sa man. Och helt plötsligt så kommer han här nu, var det i juni månad, juni var det nog, så det är bara ett par månader sedan. Då hade han varit hos läkaren och så säger läkaren, ja men, för han skulle få en transplantation då, benmärgstransplantation, och hans syster var 100% kompatibel. Och jag klagar på Gud då, va? Och frågar, ja, men jag vill ha lite nyheter här. Och då bara, det tog 4-5 dagar. Och så var det en kvinna som kom och berättade för mig på en plats att hon hade blivit helad. Och sen 2 dagar efter så står Rafael upp där i talarstolen. Jag spelar in det. Och han berättar då hur han kom till läkarna. Och han skulle ju ha transplantation här nu i juli, augusti. Och då får man ju vara inlåst en månad, ni vet, på sjukhuset och sen 3-4 månader innan det kommer tillbaks allting. Och så står han att på sjukhuset säger de att de vita blodkropparna är bra, de röda blodkropparna, jag vet inte allt, med plasman och det ena och det andra. Du är frisk, sa de. Så på den månaden innan jag kom hem nu i mitten av juli, då, 17 juli, så hade han gått upp 9 kilo. Det är en helt ny Rafael. Och jag säger, Gud, jag klagar på dig och du gör såna här under inför våra ögon. Det ena efter det andra och de kommer och berättar för mig. Det är som att Gud såg min vånda och skulle ta bort den här. Och sen den där verken jag hade här inne, den bara försvann. Det där tvivlet är bara liksom bara försvann. Gud kan ta itu med våra tvivel och med vår inre verk, förstår du? För vi kämpar för något som vi inte ser. Vi tror på Gud och vi gör hans vilja, men det är inte alltid vi ser. Det står någonting där i Romarbrevet 4 om att Abraham och Sara, de gick in i sitt tält troligen och så sa de, tack gode Gud för dina löften. En 90-åring eller 95-åring och en annan 85-åring. Tack gode Gud för du ska ge oss en son. Folk som gick utanför, vad skulle de säga? De vågar väl inte säga något för det var ju deras herre där inne. Men de gjorde nog sina tecken. Men tänk, det heter där i Romarbrevet 4 att vår tro kan bli starkare och den kan bli svagare. Det är ungefär som musklerna. Tron är något som, vi blir ju inte utan dem. Musklerna är där. Men har du gipsat en månad i benet och sen ska börja gå. Du har inte använt det på en månad så är det lite skakigt. Det tar liksom lite tid. Så är det också med tron. Tron behöver arbeta. Den behöver göra någonting. Och just lovsång och tillbedjan och tacksägelse är någonting som är väldigt hälsosamt för tron. Tala om vad Gud har sagt till dig. Tacka Gud för att han ska göra det där han har sagt. Jag talar inte om fantasier nu, utan jag talar om det som Gud har lagt ner i ditt väsen. Det Gud har sagt, det kommer han att göra. Men det tar tid ibland. Det tar tid ibland. Han var förvissad, står det, Romarbrevet 4:21. Han var förvissad om att det Gud har lovat, det kan han också infria. Och vers 22 säger, därför räknas han som rättfärdig, Abraham som rättfärdig. Våga tro på Gud även om våra ögon säger något annat. Det är den undervisningen som Abraham och hans exempel ger oss. Det är som ett frö som växer till sin fulla mognad. Det fungerar ungefär som den havande kvinnan. Man ser inte mycket i början, men så växer det och växer. Till slut så ger det sin frukt. Så är tron många gånger. Tron är ett Guds verk i våra liv. Det är han som säger, hans ord som uttalar någonting. Och ibland kan det vara stort och man undrar, men kan det funka? Kan det vara så? Men det liksom landar i vårt väsen som ett frö. Och där började det utvecklas och växa. Och i mitt fall så gällde det här, gå till Spanien. Det sista här nu jag vill nämna, det är trons form och dess innehåll då. Tron har människoform. Det är någonting som ska ta form här i den här världen där du och jag befinner oss. Det utvecklas i vår vardag. Det är inget som är långt borta i himlen, utan det är ju himlen som landar och blir Guds rike i den här världen, i och genom dig och mig. Och det är ju tron som du talar till dina barn i ditt hem. De ser vem du är och du förmedlar ju på det sättet den här tron till det dina. Verkligheten i din tro testas ju där i vardagssituationen. Det heter om Stefanos att han var full av tro. Full av tro. Det riktigt sprudlade om honom. Han predikade som diakon eller samlingstjänare i Jerusalem. Och det till och med genomträngde skinnet på honom. För man tog ju honom till fånga och så stenade man honom. Och då heter det att när man tittar på honom så såg man att hans ansikte var som en ängels. Han var änglalik på något sätt. Och han gav sitt liv på det sättet. Så att trons form och gestalt uttrycks i människolivet. Vi är nya skapelser i Kristus Jesus. Och han lever sitt liv i oss genom tron. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förgånget. Något nytt har kommit. Sven-Erik Torell heter en man i Värnamo. Han var med och stöttade mig när jag åkte ut i Spanien. Han avled för många år sedan och han berättade sig hur det var när han blev frälst. Han sa, jag kunde inte säga många ord utan att jag skulle svära. Det gick inte att prata en mening ordentligt utan jag hade ett svordom i det. Jämt, sa han. Men när jag var i militärtjänsten i Växjö så mötte han Gud och Gud talade till honom. Och sen på morgonen vid frukosten, när han gick och hämtade frukosten, sa han, så helt plötsligt den morgonen efter att han har blivit frälst, så märkte han att när han kom med frukostbrickan så märkte han och lade märke till, jag har inte svurit en gång på hela morgonen. Han blev så rörd så han var tvungen att lägga frukostbrickan och börja tacka och prisa Gud. För bara genom att lämna sig till Herren så hade hans vokabulär, hans sätt att prata blivit annorlunda. Det påverkar hans sätt att tala. Och i gudstjänsterna, om du gick till Värnamo och Philadelphia någon gång, för han tillhörde där, så var det någon som skrek halleluja, gloria dios, eller något så, inte gloria dios kanske, men ära vare Gud då. För att han bubblade liksom inombords, precis som han hade svurit innan, så bubblade det med halleluja och ära vare Gud liksom i gudstjänsterna och sånt där. Det blev bubbla i honom. Men Gud förändrar hans sätt att tala. Tron gör att vi förändras. Vi blir nya skapelser i Kristus. Den nya människan, uppståndelsemänniskan som har övervunnit synden, lever i mig. Och där han vill ta herraväldet i mig. Vi har ju den gamla naturen och den nya naturen. Och det som trons väsen liksom skapas i mig genom Guds ord och när den tar form i mig, när den ska ge ett innehåll till mitt liv, så blir jag annorlunda. Jag skapar nya sätt. Jag kanske på morgonen så säger jag god morgon Gud. Jag har en liten, kanske en andakt. Jag äter ett Guds ord eller, och innan jag går och lägger mig på kvällen så har jag också godnatt Gud, jag liksom, Gud är med i min vardag. Tron gör att han blir en verklighet i mitt liv. Det är inte en abstrakt sak som ligger långt borta utan något som blir närvarande och formar mitt liv. Jag blir en del av Guds församling. Guds Kristi kropp på jorden. Jag blir en lem i den här kroppen. Jag blir inlemmad i ett större verk som är utanför mig själv. Det är församlingen. Vi är ju människor av kött och blod. Det betyder att vi kan synda. Första Johannes 1. Det säger att Gud är ljus. Om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljus, då har vi gemenskap med varandra. Och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Blodet renar om jag är ljuset, men inte om jag är mörkret. Om jag lever i mörker, om jag döljer min synd, då är det som David säger, då äts mina ben upp inuti, ända tills jag bekänner. För bekänner jag min synd, står det, då är han trofast och rättfärdig, så han förlåter oss alla synderna och renar oss från all orättfärdighet. Så står det i första Johannes 1:9 då. Men det står också att om vi säger att vi inte har syndat så ljuger vi. För det har vi alla gjort. Det här betyder att kraften till rening finns över våra liv. Men visst kan vi synda, visst kan vi falla. Därför att det finns en gammal natur och en ny natur i oss. Och det är ju den nya naturen, det är ju där Guds tron lever. Men samtidigt finns ju den gamla naturen. Men nu blir det så att när den heliga ande fyller oss så kommer den nya naturen att ta herraväldet och Guds riket kommer att börja leva i mig. Ni minns kanske jag har talat om Romarbrevet 7 här någon gång. Om stenarna som faller, eller hur? Men fågeln som flyger. Alltså, vi kan inte leva det kristna livet i vår kötsliga natur. Det heter att det jag vill göra, det gör jag inte. Minns ni det, Romarbrevet 7? Det är ju den gamla naturen. Bom. Jag faller ständigt. Men den nya naturen, andens liv i mig, den... Vad är det i fågeln som gör att den inte faller? Gravitationslagen gäller väl fågeln också, eller hur? Syndens lag gäller väl alla? Men det finns en kraft i fågeln som gör att den inte faller. Det finns en starkare kraft i fågeln. Och så i den kristna så finns det en starkare kraft, det är den heliga ande i oss. Och det gör att vi faller inte i synd. För vi flyger över det, för Gud har gett oss en ny kraft som lever i oss. Och därför tänker vi annorlunda. Vi har ett nytt sinne. Tankekraften. Den kommer från Gud. Vi tänker som Jesus. Vi känner som Jesus. Vi vill det Jesus vill. Det finns en ny kraft i oss. Som inte kommer från oss. Som är från en annan värld. Som dominerar över den gamla naturen. Om jag släpper loss honom. Då händer det saker, mycket intressanta saker. Det skapas en ny tjänst, en omöjlig tjänst. Något som vi inte skulle kunna göra i vår egen förmåga. Trons innehåll är Kristus framförallt. Hebreerbrevet 12:2 säger, låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Trons upphovsman och fullkomnare. Kristus är den som börjar tron i mig. Det är han som lägger ner en ny tjänst i mig. Och han är också dess fullkomnare. Man brukar ju säga att frälsningen är tre saker, va? Det är födelsen av frälsningen. Och sen livet i frälsningen. Och sen så är det ju när Jesus kommer vi får gå hem då, va? Slutfrälsningen. Men Jesus som är hela vägen, han är med och börjar tron. Och han är med liksom det vi kallar helgelsen eller det vanliga livet. Han är med hela vägen, varenda dag. Och det är han som hämtar oss hem till slut också. Va? Så han är med hela vägen. Han är upphovsmannen till den här tron. Och han är också den som fullbordar. Du behöver inte oroa dig. Gud kommer att göra med dig och med ditt liv vad han har sagt att han ska göra. Ingen kan göra om inte. Men du ska förbli i honom och han ska förbli i dig. Vi måste förbli i Kristus. Tron har sina rötter i honom, när sig i honom. Och därför är plantan som växer upp ovanför jord, det är du och jag. Det är det som blir synligt i den här världen, det människorna får se. Och det är därför Hebreerbrevet 11 berättar om att Abel han gav sitt liv. Noah han byggde en båt då, under 120 år. Som frälste världen. Och Mose han följde den osynliga ut i en öken med ett folk på över 2-3 miljoner människor. Hur ska de få mat? Hur ska de få vatten? Gud gav dem hela tiden, varenda dag vad de behövde. De gick i tron, de följde den osynliga molnstoden om dagen, eldstoden om natten. De kunde inte begripa hur det skulle fungera, men det funkar. Du och jag, när vi går i tro, vi är med och skapar en form, någonting mitt i den här världen. Ni här i Holsby skapar historia liksom. Genom era liv, genom era väsen. Det växer upp någonting i och genom er. Och till slut så kanske vi blir så vana vid det så att man tänker inte på det. Ni vet, efter 40 år i öknen så ja, man var så van vid det där att hur det skulle vara. Men man ser skillnad. Jag ska tala om för er. Jag kom hem här och de hade någonting de skulle göra på kroppspulsorden. En sån här. Alla 52 år. Jag är en 52, 1952. Jag är 65 år med andra ord. Men de kallade in oss till Växjö lasarett och skulle kolla oss där. Och när jag sitter där inne så får jag se en gammal kompis som jag inte sett på 40 år. Dan! Vi växte ju upp och var troende i församlingen. Och jag ser honom där, gråhårig visserligen, men som en gloria runt huvudet på honom. Och ser fräsch ut och han är läkare av att och så va. Och sen kommer, vad är det här? Tittar jag på en hel hög där. Gamla gubbar. Så nedslitna de ser ut. Och helt plötsligt bara vaknar jag till. Wow, tänk vad den kristna tron gör. Den till och med håller oss fräscha. Vi är två kristna här. Satt där. Det tog bara 5 minuter. Men min farfar här ute i Skire, han dog just av det här med kroppspulsådern. Så jag tänkte, jag vill göra det. Eftersom min farfar dog av det så ville jag kolla upp det. Och det var inget fel med mig. Så det var ju bra. Men de gjorde det med alla 52 år där i, nu här i juni var det, början av juni. Ja, men man kan ibland se på människor, ja men han är ju troende. Alltså till och med vårt ansikte, vårt sätt att se ut. Ja, en 52 är det, jag trodde ju han var 75-80 år. Jag tittar. Är han en 52 som jag? Hur har han levt? Ja, ni vet, det är ju många som missbrukar alkohol och lever på det ena och det andra. Och ja, helt nedslitna. Tänk vilken förmån att vara kristen. Tänk vilken kraft, bevarande kraft. Alltså det liksom syns i vårt sätt att leva i vår vardag. Att tron har en kraft som gör oss annorlunda. Och jag vill bara önska er Guds välsignelse i det här att låta tron leva i er. Det är ju Kristus i er, den nya skapelsen i er. Och den övervinner världen. Och det är tack vare den här tron vi kan möta döden. Utan att skaka. Annars är det ju normalt att ha en fruktan inför döden. Men när man vandrar med Jesus så vet man att det är ett evigt liv. Vi har det eviga livet. Redan här och nu. Och därför är vi inte rädda för att möta vår frälsare. Han som säger att hur står det nu i svenska Bibeln? Jag måste nästan få öppna här för att inte missta mig. Jag kan allt på spanska, vet ni annars. Men det står ju där i Johannes 14, jag älskar de här orden. Det börjar ju att känna ingen oro, tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För att också ni ska vara där jag är. Och de här orden, det finns också i Johannes 17. Det är att så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För att också ni ska vara där jag är. Och jag bryr mig inte om vad det är. Men jag vill vara där Jesus är. Och han säger, jag vill att du ska vara där jag är. Och de där orden, det fyller mig med sån glädje. Det liksom gör att jag riktigt flyger av glädje. Jag vet att en gång kom jag hem till Skire här. Jag var 7 år, kom från skolan, 7-8 år. Bara en enda gång. För när jag kom in, det första jag skrek var, mamma! Och en gång när jag kom hem, en enda gång, så var hon inte där. Oh, jag minns, mamma, mamma! Jag sprang i varenda rum. Jag tittade efter henne. Mamma, var är du? Liksom, jag minns den här känslan, den här. Hon var inte där. Hon hade gått ner i källan och höll på att lägga i några vedträn i pannan. Vet ni, vi eldade ju. Och så bara efter ett par minuter var hon uppe. Men jag minns det där. Hon var inte där. Har ni varit med om det någon gång? Vad betydelsefull. Det viktiga var ju att mamma skulle vara där. Det var bara det att där hon är, där vill jag vara. Och så där är det med Jesus. Där han är, där vill jag vara. Och han säger, jag vill att du ska vara där jag är. Och min tro är att så är det. Min tro är det. Och ingen kan gå emot min Jesus. Han är större än alla andra. Och jag kommer att vara där han är. Och det prisar jag honom för. Det får hända vad som helst. Och de kan martyrisera, de kan göra vad som helst. De kan inte ta bort Jesus från våra liv. Prisa våra Herren. Tackar dig Jesus att du som har börjat ett underbart och stort verk i våra liv. Du som har planterat in oss i Guds rike, i din församling. Där du har gett oss ett uppdrag. Tack Herre att jag känner en stor glädje av att få vara en del i ditt verk. Tack Herre att du har gett mig det här uppdraget att gå till Spanien. Och jag känner en stor glädje av att få lyda dig och gå dit Herre. Och tack Herre att du låter det bli en frukt. En frukt Herre som blir bestående, en frukt som förhärligar Fadern. Tack Herre att vi får se Herre. Att du går med och vi får höra, Herre, hur du verkar mitt ibland oss. Lovat vare ditt namn. Amen.